Podplay.
Lämna skjutvapnet hemma om du ska begå ett rån. För om du skjuter eller hotar med ett riktigt vapen blir straffet hårdare. Även om du bara råkar skada dig själv.
Som i berättelsen om rånartrion som på minst tre sätt bevisar att de är några av de klantigaste vi har stött på här i Misslyckade brott.
Välkommen till ännu ett avsnitt. I den fängelsehåla som Radio Play kallar poddstudio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Året är 2000. Vindarna viskar mitt namn, men Roger Pontare försöker vinna Eurovision.
And Sweden, 5 points, La Suède, 5 points.
Men kommer in på 7:e plats.
Fair enough.
Arbetslösheten är över 4%, trots att statsminister Göran Persson lovat att den skulle vara lägre. 3 Rembrandt-tavlor skäls från Nationalmuseum. Och Carola ger en konsert i Betlehem. Allting är ungefär som vanligt i Sverige, med andra ord. Men inte brottsligheten. För vid den här tiden finns en ny typ av trend som de kriminella har anammat. Värdetransportrån. De seglar upp som en ny brottstyp vid sidan av de klassiska post- och bankrånen. En förklaring är att många bankkontor och postkontor har blivit säkrare. Eller helt enkelt har stängts under 90-talet.
En marknadsanpassning faktiskt.
Ja, jag har läst lite grann en Brå-rapport om det här. Det är rätt intressant och nostalgiskt att läsa. Minns du den här värdetransportvågen?
Ja, men det gör jag. Jag kommer ihåg att det var vid något tillfälle, jag tror att facket stoppade transporterna för att det var för farligt för deras medlemmar eller något i den stilen.
Det är riktigt. Och du var ju reporter på den här tiden och måste säkert ha skrivit en jävla massa. Det var ju väldigt mycket värdetransportrån i medierna.
Just det. Det var ju som att det var, man blev nästan lite blasé efter ett tag. Det var så här, nu är det ett och nu är det ytterligare ett och ytterligare ett. Det var som att det bara var veckans rån på något sätt.
Det är ju lätt att glömma det här, vilka trender det går i brott. I synnerhet när vi sitter idag här och pratar om vilken typ av brott som begås idag och var vilka.
Precis, det här var väl dåtidens bitcoin eller liksom Facebook bedrägeribluffar eller något sånt där. Fast riktat mot företag då förstås, eller
banker. Ja. För 1995 så begås det ett 20-tal värderån. 5 år senare, 2000 alltså, då toppar det på mer än dubbelt så många. Helt vanliga väktare märks för livet när de försöker sköta sitt jobb och bära sina värdeväskor in i stora skåpbilar. Fordon som ska vara omöjliga att kapa. Men när man går med pengarna från banken till bilen kan man bli rånad. Vilket en manlig väktare får erfara den 11 april år 2000. Centralplan heter den öppna platsen framför centralstationen i Stockholm. Här tar man taxi, väntar på nära och kära som kommit med tåget eller handlar med varor som man inte borde. Här har förresten också sabbatssabotören Erland härjat och det kan du höra om i ett tidigare avsnitt av Misslyckade brott.
Mannen som tillsammans med sina kompisar satte skräck i Stockholm 1946.
Ja, precis.
Och som sen...
Han brände ju alltså av 10 kilo dynamit här.
Just det, och som sen hade den mest underbara av alla förklaringar under rättegången. Jag ville ut och röra på mig.
Ja, det minns du.
Ja, det minns jag.
Ja, sabbatsabotören alltså. Men nu är det alltså april 2000. Och innanför entrén vid centralplan så har Forex Bank ett kontor. Och där befinner sig väktaren nu med sin värdeväska. Han har varit där och hämtat upp vad som skulle kunna vara en rejäl summa pengar. Klockan är 9:20 på förmiddagen. Och det är ungefär 5-6 grader varmt och blåsigt. Aprilväder. Väktaren är fortfarande inne i centralstationens magnifika hall med väskan. När han ser en märklig figur komma mot sig. Det är en man klädd i grå jacka och keps. Men han har också tagit på sig en peruk. Och bär både lösskägg och lösmustasch. Mannen tittar på väktaren och riktar ett svart vapen mot honom.
De står alltså ute i... den stora hallen nu så att säga.
Ja, det finns en förhall mellan centralplan och själva den stora.
Ja, just det. Idag så finns det ju ett Forex-kontor direkt till vänster.
Och det är precis samma sak 2000.
Förlåt, jag måste bara ta det här. Jag trodde jag hade stängt.
Ja, ingen fara.
Hallå? Oh! Aj, aj, aj. Oj, oj, oj. Oj då. Oj, oj, oj. Ja, hej. Mycket drama på kort tid. Ja, nu ska vi se. Var är vi nu?
Vi kör från väktaren.
Ja.
Mannen tittar på väktaren och riktar ett svart vapen mot honom. Väktaren ser genast att det här inte är någon attrapp. Det ska visa sig att det är en tjeckisk CZ Scorpio, en kulsprutig pistol. Rånarna har också en rysk Makarov-pistol. Släpp väskan, beordrar den ena rånaren, och så kommer snabbt en annan person fram och trycker upp väktaren hårt mot en pelare. Stå still, ryter han.
Det måste ju vara en massa vittnen runt omkring här.
Oh ja, ja, det är klart.
Så det är inga rånare som är rädda för att bli sedda det här?
Svar nej.
Nej.
Men de är ju också maskerade. En av dem är maskerad.
Mm. Mm.
Men det är också ännu ett värderån i statistiken det här. Och dessutom inne på den folkfyllda centralstationen. De två rånarna skulle kunna förefalla som två iskallt professionella typer. Men det är de inte. Väktaren står med näsan intryckt mot pelaren och ser inte vad som händer. Men nu hör han skott. 5-6 smällar. Skjuter rånarna mot människor inne i hallen. Det skulle vara ett fruktansvärt dåd. Men nej. De två männen står istället och skjuter på väskan med pengar. Det är nämligen en så kallad säkerhetsväska. Den har en färgpatron i sig som utlöses exakt 102 sekunder efter att väskan har stängts. Då färgas sedlarna för evigt och kan aldrig användas. Alltså måste man öppna väskan innan den här tiden har gått ut. Och nu försöker en av rånarna desperat skjuta upp låset till väskan. Det är lite Jönssonligan i den här Franz Jägerskåp.
Verkligen. Mm.
Det är dova smällar, för k-pisten har ljuddämpare. Ett vittne ser hur rånaren står bara en halv meter från väskan och bränner av skott rakt emot den. Han är inte klok som skjuter här inne, hinner hon tänka. Skotten skulle kunna studsa mot väggarna, byta bana och skada eller döda människor.
Låter inte som att det var så genomtänkt hur man skulle få upp den här väskan, eller kan det varit så att de inte visste att pengarna skulle ligga i såna här väskor? För att skjuta upp den skulle kanske inte vara det första sättet jag skulle
nej,
testa.
Nej.
Hur gör man det? Dyrkar man upp det? Eller?
Alltså, nu har jag inte begått något sånt här.
Nej.
Sådana här väskor används ju idag fortfarande såklart. Jag tror att om de var säkra om 2000 så är de ännu säkrare idag.
Det låter inte enkelt.
Nej, verkligen inte. Och att skjuta skarpt mitt ibland folk mot en sån här väska, det är också det som gör att rånet blir väldigt grovt. Så får man inte göra. Skada någon gör tack och lov inte de här skotten. Men inte heller öppnas väskan. Väktaren släpps fri. Och det sista han ser av rånarna är deras ryggar när de flyr hals över huvud ut genom stationens entré. Rånet har tagit 20 sekunder. Väskan har rånarna med sig och nu är det rysligt bråttom. Vid centralplan väntar flyktbilen. En svart Saab 99. Ingen sportbil direkt.
Verkligen inte. Nej.
När männen kastas in i bilen och kör fastnar värdeväskan i bakdörren, så snabbt går det. Hittills har det gått sådär för våra rånare. De har inte fått ut några pengar. Mängder av vittnen har sett dem, trots att en av dem är maskerad. Och snart är såklart polisen också bilen på spåren. Nu racear de tre männen i Saaben mot Kungsholmen, stadsdelen som ligger bara ett par minuter från centralen. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den. Om det är dumt att skjuta skarpt bland folk in i en tågstation, så är det rent fruktansvärt korkat att avfyra en kulsprutig pistol inne i en bil. Vilket vi snart ska förstå. Tänk en gammal Saab, fylld av adrenalin, besvikelse och desperation. De två rånarna och medhjälparen som kör flyktbilen har misslyckats med att få några pengar. Nu gäller det att komma undan polisen. Dessutom har en annan sak inträffat. Mannen som har försökt skjuta upp väskan sittande i baksätet på bilen har lärt sig en läxa. Skottet har nämligen studsat i det trånga utrymmet och gått rätt in i vänster sida på en av rånarna. Nu sitter en 7,65 mm kula ner vid bäckenet på honom.
Han skjuter alltså sig själv?
Det vet vi inte. Det är inte klarlagt i domen. En av rånarna skjuter och en av rånarna blir skadad. Men vi vet inte om det är samma.
Jag förstår.
Men det är nästan ännu bättre om man skjuter någon annan.
Men att,
det är ju en ricochett.
Att skjuta in i en bil.
Dumt.
Inte bra.
Nej, det kan vi avråda ifrån tycker jag.
Det hade ju faktiskt varit bättre då. Men jag fattar inte riktigt. Är pengarna är färgade redan vid det här laget, för det måste ha gått längre än 102 sekunder vid det här.
Alltså, rånet tar ju 20 sek. Ja. Så det är väl precis på gränsen skulle man kunna tro.
Men de har såklart ingen aning om var den här tidsgränsen går, kan man ana, för då hade de kanske lagt ner det här rånet från början.
Förhoppningsvis. Ja. Jag tror inte att de vet att det är 102 sekunder.
Väskan ska bara upp nu.
Väskan ska upp alltså. Ja. De är desperata. Fort går det. De ska till Kungsholmen. Nej, men det här var ju inte bra. En missräkning till. Väl över på Kungsholmen kastar männen ut värdeväskan. Det enda de kan göra nu är att rädda sig själva. Men det är inte så lätt. Det finns nämligen oväntat mycket poliser ute på gatorna i Stockholm just den här dagen. Frankrikes president Jacques Chirac är på statsbesök och polisinsatsen är extra stor. Det är alltså en dum dag att begå spektakulära rån i innerstan. Rånatrion lämnar Saaben och byter flyktbil till en liten röd Peugeot. Kanske ska det här kunna vara lösningen. Ett vittne ser dem byta bil. Det är ju mitt på blanka förmiddagen och männens beteende är minst sagt misstänkt. Det tar bara polisen ett par minuter att hitta Saaben som rånarna har stulit dagen innan. Men kanske kan det gå ändå. Den oansenliga Peugeot kör ett par kvarter in på Kungsholmen mot Kungsholmsgatan. För där bor nämligen en av de tre männen. Och det, kan vi säga, är han inte ensam om. För där bor, i det huset bor vid tillfället även jag.
Och du bor också i den här porten.
I samma port, två dörrar bort.
Från den här mannen som inte längre bor kvar på den här adressen, ska vi säga.
Det gör han inte, men det är han som kör Saaben. Det är han som kör flyktbilen den här dagen.
Är det här alltså en person du har träffat?
Svar ja. Mm. Han har en gång påmint mig om att jag har glömt mina egna husnycklar i min dörr.
Så en person som också kunde vara ärlig och en ja. Hyvens kille, så att
ja,
säga.
Ja, verkligen. Verkligen. Vi fortsätter väl där. Rånarnas flyktväg är också en väg mot Sankt Görans sjukhus. För dit behöver den skottskadade rånaren definitivt försöka ta sig. Ungefär vid Hotell Amaranten stannar de och rotar runt bland utklädningskläderna och sportväskan där de har sin pistol och sin k-pist. Sedan kliver rånatrion ut. Vittnen på gatan ser de tre suspekta karaktärerna och rent av skrattar åt dem. Rånarna får dem att tänka på fyllor.
Är de maskerade fortfarande vid det här tillfället, eller?
Det tror jag inte. Eftersom det verkar på domen som att de har tagit av sig kläderna, för att de hittas ju de här lösmustaschen, det hittas ju sen i bilen.
Ja just det, de har säkert dryckt av sig dem för att inte väcka uppseende när de med illasittande peruken när de kör bilen, så att säga.
Exakt. Mm. Men det lyckas ju jättedåligt med tanke på att byggjobbare då som jobbar i ett hus här vid Kungsholmsgatan, han märker att han utbrister så här: vilka lirare, säger han i domen. Och uppmärksamma sina arbetskamrater på de här tre som nu tar sig fram här ner på gatan. Men nu är ju det här inga alkoholister, i alla fall vad vi vet. Däremot så kan det nog se så ut när de tre sjavigt klädda männen försöker stanna en taxibil för att få iväg sin skadade kompis till sjukhuset. Men taxin bara gasar och kör vidare. Situationen är helt enkelt för märklig för att föraren ska ta den här körningen. Och nu segnar den skottskadade rånaren ner mitt på ett övergångsställe. Han blöder genom kläderna. Och de två kumpanerna, de sticker helt enkelt. Men den blödande rånaren har ramlat ihop bara 100 meter från polishuset som tar upp ett helt kvarter på Kungsholmen. Inte konstigt att han grips inom någon minut. Två poliser har stått bara några meter från övergångsstället. Och de två andra rånarna, de hinner bara runt kvarteret innan de pekas ut av vittnen och tas fast. Flera polispatruller och en polishelikopter avbryter sitt skyddande av Jacques Chirac och hjälper till att föra våra sorgliga trio till Kronobergshäkten.
Som inte är långt borta, ska vi säga också.
Nej, det är ju nästa kvarter.
Ja.
Så att vi vet ju inte riktigt vad de skulle göra här. De är ju desperata. Men man kan ju tänka sig att de kanske skulle upp i då mitt hus.
Ja, och gömma sig. Precis.
Och det huset ligger då precis vid polishäcken, som skurkar brukar säga.
Ja.
Men frågan är, om vi ska zooma ut lite grann här, är det här det klantigaste rånet som vi har haft?
Ja, men det finns ju lite olika fallgropar som gärningsmännen i våra avsnitt brukar falla i. Det ena är ju att de har överplanerat.
Mm.
De har fastnat i detaljer. Eller att de omger sig med fel personer. Eller att de inte har planerat alls. Mm. Och här har de ju åtminstone gjort research om var pengarna finns. Men sen har de ju inte förstått hur pengarna hanteras. De har ju i och för sig de byter ju flyktbil, så det har de tänkt på. Men de har ju inte kollat om det händer något speciellt det här datumet, för nu råkar ju stan vara full av poliser.
Klockan är ju alltså 10:20 på förmiddagen.
Ja.
I april, alltså det är ju dagsljus.
Är det mycket som är märkligt här?
De får inga pengar. En skjuter sig själv. Eller någon annan.
Mm.
De gör det på fel dag. Och de råkar bo på fel adress också.
Ja. Och hur pass kriminella är de?
Ja, en av personerna, han som kör flyktbilen, han är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott. Grovt dessutom. Så att det finns domar. De andra säger att de är dömda i sina hemländer, men bara för småbrott och långt tillbaka. Så det är den här trion är ju lite random, som man säger idag.
Ja, det är ett litet frilansgäng som har satt sig ihop.
Definitivt.
Fast inte riktigt Ocean's Eleven.
Nej, det kan man väl inte säga. I alla fall inte den meningen att Ocean's Eleven lyckades väl få ut pengarna.
Ja, man undrar vad polisen tänkte om det här.
Ja, kriminalkommissarie Bo Vide, som är en legendarisk polis får man väl säga.
Ja, och en person som han är tyvärr död nu, men kände ganska väl. För han var nämligen med i en annan podd som jag gjorde som heter Mordutredarna, som experten. Men han var ju en slags Martin Beck-figur under sin karriär, kan man säga.
Ja, kriminalkommissarie Bo Vide säger till tidningen Expressen: det verkar som att det handlar om väldigt amatörmässiga rånare. Det är ju någonting som... Han var ju inte som mediemänniska, Bosse Vide. Han skulle nog inte säga sådär om det verkligen var intrycket.
Nej, och det är väl rätt uppenbart att det var det.
Ja.
Att de inte var något proffs. Mm.
Nu är de alltså gripna och så blir det rätt sak. Som alltid. Och vi får veta lite mer om den här udda trion. En av dem bor alltså på Kungsholmsgatan, det är då min granne. Och de andra två, de har kommit inflygande från Polen 6 dagar före rånet mot väktaren. Och de kan då bindas till den här tredje mannen. Och hur vet vi det då? Jo, för de har betett sig konstigt, så att en tulltjänsteman på Arlanda flygplats har lagt märke till dem redan då 6 dagar före rånet, bland alla hundratals resenärer.
Eller tusentals till och med, borde det vara.
Ja, dagtid.
Ja.
Och den här tulltjänstemannen har också sett att de tre männen har åkt från terminalen i just en röd Peugeot. Tullaren har lagt märke till registreringsnumret och inte så smart alltså att ses i sin egen flyktbil på det sättet.
Man undrar vad ju de har gjort, då måste jag uppträtt extremt nervöst.
Ja.
För man ska ju bara gå från bagagebandet ut och sticka iväg. Det är ju ingen lång sträcka man ska hålla ihop.
Nej. Frågan är om de hade väldigt konstig gångstil.
De var väl helt enkelt uppstressade, antar jag.
Oklart. Det är 6 dagar före rånet ändå. Så att...
Ja.
Mm. Sen har vi en fjärde person inblandad också. Det är en man som säger att han har varit inneboende hos grannen på Kungsholmsgatan. Den röda person tillhör hans fru. Och han har ingen aning om de här rånplanerna, säger han. Utan den här råndagen, då är det tänkt att han ska sälja sin person, eller sin frus person då, till en man som han säger heter Micke. Det här kommer från domen, så han säger det här i rätten. Men när hans hyresvärd, alltså min granne, försvinner och bilen är borta, så har den fjärde mannen blivit orolig. Han ringer polisen och undrar vad som har hänt. Polisen anhåller till slut den fjärde mannen också och misstänker honom för medhjälp till rånet. Han står ju för bilen. Och nu flyttar vi oss då ett kvarter till på Kungsholmen, nämligen till Stockholms rådhus, där tingsrätten håller förhandlingar och dömer och friar misstänkta brottslingar som har åtalats.
Heter det rådhus? Heter byggnaden rådhus?
Mm.
Mm, bra.
Jag bor ju där, för guds skull.
Ja, men det låter så gammaldags. Rådhusrätt.
Ja, men vi är gamla ja, på Kungsholmen.
Yes.
I juli 2000 så ska både vår rånartrio, ytterligare den här fjärde mannen som är inneboende hos min granne, och en mängd vittnen då höras. Rättens ledamöter får höra mycket detaljerade berättelser från de 4 misstänkta. De har ju en hel del att förklara med alla vittnen som har sett dem och vapen och saker som binds till dem i de här 2 flyktbilarna. Dessutom har det ringts en massa samtal mellan de 4 männens mobiltelefoner. De har polisen såklart spårat, och nu måste ju det här förklaras. Särskilt om männen inte ens riktigt känner varandra, som det verkar låta på deras beskrivningar. En av polackerna säger att han kom till Stockholm för att träffa en kvinna som ska heta Eva. Han satt i den här Saaben för att han skulle hjälpa en annan svensk polack frakta lådor med sportskor. Den andra polacken förklarar att han bara var på promenad med sin kompis när polisen plötsligt grep dem på Kungsholmen. Och Mattias gamla granne, min granne alltså, han vill inte kännas vid någon av de andra polackerna, för han säger att han är rädd för dem. Det blir många ord och det är svårt att dra någon riktig slutsats av det här för oss som ska skriva det här manuset. Men de här berättelserna formar inte särskilt övertygande historier som tingsrätten kan bry sig om. Och så här står det i domen.
De tilltalade har angivit berättelser som är på väsentliga punkter sinsemellan misstämmande och de har var för sig lämnat olika uppgifter mot vad de uppgivit under förundersökningen. Flera av deras uppgifter är av sådan art att de kan anses angivna mot vad som även för dem borde framstå som klar bevisning.
Ja, hur kan vi då översätta det här till misslyckade brottssvenska?
Ja, men kort sagt, de säger emot sig själva och ljuger trots att de borde inse att loppet är kört.
Ja, ungefär så. Intressant den här juristsvenska.
Ja, det här var ju inte jättebra skrivet.
Inte ens på juristsvenska, nej.
Kan inte jag tycka, nej.
Och alla de här personerna som har nämnts, det är den här Eva och Micke och Zbicek och sådana här som nämns i domen. Ingen av dem har liksom några efternamn och kan inte kontrolleras. Men även om historien är lätt parodisk så är ju brottet allvarligt. Väktaren som blev rånoffer, han har haft sitt jobb i 10 år. Men trots att de här gärningsmännen är ena riktiga klantar så mår han väldigt dåligt. När adrenalinruschen under rånet har lagt sig så får han sömnproblem, berättar han i tingsrätten. Och nu vill han hitta ett annat jobb. Att de fyra männens berättelser absolut inte går ihop är talande för rättens ledamöter. Men det hjälper ju inte som bevis. Och trots att det finns vittnen som pekar ut rånarna så måste de ju bindas tekniskt vid brottet. Alla mobilsamtal mellan männen är visserligen en faktor. Men ska det räcka för en fällande dom? Men här kommer också DNA till hjälp. Rånarnas idé att maskera sig var nämligen inte så genial. På lösmustaschen som de har använt sitter genetiska spår kvar som kriminalteknikerna i Linköping kan koppla till gärningsmännen. De tre rånarna döms för grovt rån till 6 års fängelse var det där. Ganska hårda straff.
Ganska långt tror jag Sverige.
Ja, men de har också avfyrat 6 skott.
Mm.
Den fjärde mannen som stod för den röda person, han döms för medhjälp till 2,5 års fängelse. Att överklaga till hovrätten hjälper dem inte det minsta. De 2 influgna polackerna ska utvisas för Sverige när de har suttit av sina straff. Mattias granne då, han bor då kvar i sin lägenhet.
Måste säga min granne, ja, det är konstigt att prata om dig själv i tredje person.
Ja, men lite narcissistiskt.
Ja.
Min granne då, när han bor kvar i sin lägenhet på Kungsholmen fram till julhelgen 2004 när han mycket oväntat försvinner. Men det är en helt annan historia. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott, en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman, som också gör Misslyckade affärer och Jag var där för Radio Play. Exekutivproducent är Jonas Lindskog. När vi inte håller på med klantiga rånare så gör vi bland annat podden Världens bästa innehåll som del av vår specialistbyrå för innehåll, Commercial Content.
Och glöm inte att recensera och betygsätta den här podden så att det är fler som hittar oss.
Vi vill ju ha tips på case också, Andreas.
Ja,
så vi kan göra fler avsnitt.
Och tack till alla som har skickat tips under det här långa uppehållet som vi har haft. För att utan dem så hade det inte blivit någon 6:e säsong.
Nej, det är fantastiskt att vara tillbaka.
Och fortsätt gärna med det. Och då kan man mejla till
misslyckade@bplus.se.
En del av